Ja, välkomna till ett nytt år här på Placera TV med oss. Det kommer som vanligt bli ett spännande år, det säger vi varje år, men det kommer bli det även i år. Ni kommer att få se en del förändringar här på Placera TV under året, förhoppningsvis till det bättre. Lite mer strukturerat vad gäller TV-podd, men det kommer mer om det senare. Men nu är det dags att säga välkommen till årets första gäst, och det är inte vilken gäst som helst, utan det är nämligen Placera-debutanten Andreas Brock från Coeli. Välkommen!
Tack så mycket, Jesper.
Kul att ha dig här.
Väldigt skoj.
Hur var julen?
Julen var härlig. Ja. Det är jättehärlig, men det är också skönt att komma tillbaka till jobbet.
Ja, du känner dig utvilad?
Ja, absolut. Ja.
Du, jag började med att säga att det blir ett spännande börsår. Vi kommer prata mer om det senare. Din spontana känsla inför året?
Det blev inte lika bra som förra året. Vi var väldigt tydliga i vår kommunikation förra året att vi trodde 2019 skulle bli ett väldigt bra år, plus 30. Nu blev det 35-36 liksom för fonden. Detta året plus 15-20 liksom. Okay. Vi hoppas på plus 15 för fonden.
Det är fortfarande väldigt bra.
Det är väldigt bra, och det stöds ju av räntan. Mm. Och framförallt att konsumenten är så otroligt positiv runt om i världen. Och det kommer ju hålla maskineriet igång.
Så att vi ska prata mer om utgångsläget. Men det är väl just det här. Vi har räntan, och i all den här konjunkturoron som vi har sett, så är det fortfarande så att konsumenten och sysselsättningen har varit fortsatt god.
Precis, och det är det viktiga. Konsumenten är 70-80% av ekonomin. Ja. Och, så vi tror, det blir absolut, 2020 blir inte lika bra som 2019. Men det ser ut att det är ett fortsatt bra.
Dessutom presidentår. Det brukar vara ganska presidentvalsår. Det brukar vara bra för börsen, precis, om jag minns rätt. Du, vi ska prata mer om det som sagt. Jag tänkte först, eftersom du är ny här, får du berätta lite grann om fonden. Som är då Coeli Global Selective.
Precis.
Som du är med, ni är två som förvaltar.
Vi är två, jag och min vän Henrik Milton som förvaltar fonden.
Ni säger att ni förvaltar världens finaste bolag. Ja. Det får du berätta mer om. Vad menar du med det? Ibland brukar ju människor säga att man får inte säga fina bolag när det gäller aktier.
Jo, det får man absolut. Det är stor skillnad på bolag och bolag. Ja. Både jag och Henrik har jobbat i finansbranschen länge, och när vi startade den här fonden så sa vi att det är att skapa en fond som går upp i världen. Det är viktigt att poängtera det, att alla fonder är inte skapta för att gå upp i världen. Vissa är skapta för att ha en viss geografi. Jag har en Indienfond eller en Kinafond, eller någon har en småbolagsfond och så vidare. Vi vill ha en global fond där vi köper världens finaste bolag, exceptionell kvalitet. Jag har tidigare varit verkstadsanalytiker, och jag vet att Atlas Copco är världens finaste, ett av världens absolut finaste verkstadsföretag. Så vi sa, låt oss fylla vår fond med den typen av superkvalitet. Mm. Och den fonden ska gå upp. Och så sätter vi en målsättning att vi vill göra 15% per år över tid. Det är viktigt att poängtera. Ingenting vi kan lova, men det är vår målsättning. Ja. Och så skapade vi en filosofi och en strategi efter det. Och 5 år senare så har vi levererat ganska exakt 15% per år. Utspritt över de här 5 åren. Vi har dubblat pengarna på 5 år. Och framförallt så har vi gjort det med en portfölj av exceptionellt fina företag. Starka balansräkningar, fantastiskt management och också ha ett fokus på ESG. Så vi har hel och ren på alla sätt och vis, och vi levererar, och väldigt låg volatilitet. Så då,
men är det till vilket pris som helst? Jag menar, du nämnde Atlas Copco, som alla tycker är det finaste vi har inom verkstad, men det är också en väldigt hög värdering. Hur synkar man de två delarna?
Jättebra fråga. Så vi delar upp alla i aktier i två olika typer av innehav. Framförallt över 80-90% av fonden är champions. De här exceptionellt fina företag som compoundar, det vill säga att de växer år ut år in med ungefär 15% per år. Vissa mer, vissa mindre, men i snitt ska portföljen göra det. Sen har vi också de special situations, och det är aktier som är kanske 10-15% av fonden, och där har vi då, och går vi ofta ganska contrarian, och vi har ofta väldigt låga värderingar. Ibland har vi PE5-6, underbokfört värde och så vidare. Medan då champions då, som du kan, ligger ofta runt en PE20-25. Ja. Jag skulle säga att en champion som inte ligger runt PE20, kanske man ska till och med sätta ett frågetecken runt varför, vad är det som är fel på det och så vidare. Ibland kan man hitta dem, men fina bolag av den typen vi letar kostar så mycket. Det är också viktigt att poängtera då, att våra företag har, många av dem har inga skulder överhuvudtaget. Nej. Och ett bolag som inte har en stark balansräkning får, om du räknar på det, som du har också varit analytiker, får ju implicit ett högre PE.
Ja.
Så att två aktier som är på PE15 men har en olika balansräkning. Den som har en stark balansräkning kanske egentligen ska vara på PE19-20. Så att de kostar lite mer. P 20-25 är inte ovanligt för våra typer av företag. Men vi växer alltså 15%. Vissa företag växer 20% år ut och år in. Och det är ju det som driver andelsvärdet uppåt då.
Och ni har en ganska koncentrerad portfölj, jag tror ungefär 30 innehav.
30 innehav
men den strategin och den investeringsfilosofi ni har, blir allokering ointressant? Och med allokering menar jag att liksom, nu ser det ut så här i världen, då ska vi ha x antal procent verkstad och vi ska vikta om till hälsovården. Du vet hur det funkar. Är det ett ointressant begrepp för er?
Det är inte helt ointressant, men när vi sätter upp portföljen då så har vi 30 innehav. Så vi är två personer. Vi har hjälp runt omkring oss, men vi är två portföljförvaltare. Det betyder att vi ska ungefär stenkoll på 15 bolag per person. Och det räcker liksom. Så ha större portföljen så tycker jag verkar vara väldigt svårt att köra. Vi har stenkoll på våra företag. Vi hittar idéerna enligt vad vi kallar profit trends. Det vill säga vi hittar en trend som växer väldigt mycket. Det kan vara betalningar, det kan vara köldmedel som vi ska prata om tidigare idag. Och sen aggregerar vi upp portföljen då. Men sen när du har aggregerat upp portföljen, det är väldigt viktigt att de olika företagshistorierna håller oavsett mer eller mindre makromiljön. Men sen tittar vi såklart på hela portföljen och så tittar vi efter. Vi har till exempel 0% i Japan. Nu är det enda globalfonden som har 0% i Japan. Och där har vi tagit ett aktivt beslut och sagt att vi tycker det är väldigt svårt att investera i Japan. Vi tror att som svensk flyga över och tro att man ska förstå sig på japansk kultur och företagskultur. Jag besökte Takata en gång i tiden innan, när allting var bra innan. Och det var så väldigt tydligt att man hade ingen aning vad som hände i det företaget. Och sen vill vi också ha en portfölj som är där väldigt mycket är i västvärlden. Och vi tar hellre 15% i Tyskland än vi tar 15% i Mongoliet.
Kan vi titta på den? För det här är som det ser ut. Det här är geografisk fördelning. USA då nästan hälften. Det är inte så konstigt kanske. Men precis som du är inne på. Intressant exempel att Sverige då är tredje största. Och det är trots allt en ganska liten marknad. Är det för att det är ni får bra kontakt med bolagen för att sitter nära, eller är det för att svenska bolag är väldigt duktiga champions?
Många är helt fantastiska. Så jag gjorde min MBA i London, London Business School. Där är en professor som heter Elroy Dimson. Och han har sammanställt liksom avkastningen per land över de senaste 110 åren. Och tittar du då så är det då vissa länder, USA, Sverige, Australien, Schweiz, som sticker ut då. Det är väldigt bra länder att hitta företag som skapar andelsägarvärde. Därför blev ju vår fond väldigt fokuserad på de här länderna. Det är ofta där vi ska vi leta ett nytt bolag så börjar vi gärna i Schweiz eller vi börjar gärna i USA för att chansen att hitta ett företag som skapar är väldigt mycket högre.
Och så är det mycket konsument som vi pratar om, det går bra. En fråga här egentligen, fastigheter.
Fastigheter,
har ju gått fruktansvärt bra. Då pratar jag framförallt Sverige. Det har gått bra överallt, men Sverige var exceptionellt bra förra året. Hur ser ni på den sektorn?
Vi har tjänat mycket pengar på fastigheter. Vi har inte ägt en enda fastighetsbolag i Sverige, men vi har ägt väldigt mycket i Tyskland. Jag reste ner till Tyskland 2015. Då visade de upp en lägenhet för mig, 65 kvadratmeter. Och hyran var 4 500 i månaden. Och de tyckte själva att det var jättedyrt. Och då köpte vi de aktierna under bokfört värde, Deutsche Wohnen och så vidare. De senaste 5 åren så har vi mer än dubblerat våra pengar på de här fastighetsaktierna. Många av dem är fortfarande på bokfört värde, men där har vi hoppat av. Anledningen till att vi valde Tyskland istället för Sverige var att svenska fastighetsbolag är ofta 50-70% högre belånade än tyska fastigheter. Och handlas på ett substansvärde. På premium på substansvärdet. Så min tanke har alltid varit, varför skulle jag vilja köpa en fastighetsaktie så långt över bokfört värde med så hög belåning? Jag kan göra samma resa när jag är i Tyskland. Så vi ligger kvar i Tyskland och vi gjorde en 15% plus på den aktien förra året. Vi kommer göra ungefär samma detta året.
Intressant. Jag tänkte att vi tar en titt på hur förutsättningarna ser ut inför 2020-börsen. 2019 blir ett fantastiskt börsår. Och jag tänkte att vi skulle gå igenom snabbt några grafer för att liksom sätta stämningen lite grann här. Värderingarna har kommit upp. Här ser vi de olika marknaderna. Sverige inringat, USA i rött. Då ska man komma ihåg att USA har en annan lite index, helt annan komposition, mycket tech-aktier. Här har vi den globala vinsttillväxten, USA och Europa. Vi har sett hur det har trendat ner, även om det ser ut som det tickar upp lite grann nu. Och här har vi vinstestimaten S&P 500 mm. som fortsätter att revideras ned.
Vilket är den normala trenden?
Det är normalt, absolut. Men om man slår ihop värderingarna med vinstutvecklingen här. Hur höga är värderingarna? För tittar du bara på det absoluta tal så ser det inte ut som det sticker ut jättemycket historiskt. Men med det här i bakhuvudet att vinsterna orkar inte riktigt upp.
Nej, de orkar inte riktigt upp. Om vi backar bandet 2018, mm. börsen faller väldigt kraftigt. September, oktober var justified, december tyckte jag var ett skämt.
Ja.
Sen går vi in i 2019, vi ökar på vår cykliska expansion väldigt kraftigt. Mm. Multiplarna på världen är väldigt låga. Och när vi tittar på våra företag så trodde vi att estimaten kommer hålla.
Ja.
Vi har ungefär 60% av våra företag höjer sin estimat under året. Så vi har precis den här bilden, vi har precis tvärtom i mm. vår fond. Så vår bedömning var fullt ös och så vidare. Och nu om man tittar på hela börsen så är vi tillbaka på normaliserade slash lite premium i värderingen.
Okay.
Därför kommer du inte få en multipel expansion detta året.
Nej, som vi hade förra året.
Nej, det kommer du inte få. Och förra året hade vi kanske, om börsen ökade 30% i USA så var 25% multipel expansion och 5% bara vinst. Detta året så blir vinsttillväxten lite högre. Year-over-year siffrorna ser bättre ut, kanske bara 6-7, men du får nog ingen större multipel expansion.
Okej. Okay.
Nu, jag ska bara lägga in en kaviat där. Mm. Där liksom, och det är att den känslan vi får på börsen, du säger rallyt fortsätter här nu i januari, mm. det är att folk börjar ifrågasätta, kommer inte räntorna kanske vara på den här nivån under väldigt lång tid?
Mm.
Och vi är i den högre delen av vår normala värdering, men det finns också ett scenario, vi kan ge det 30% chans, att vi faktiskt bryter ut från det och att börsen säger att med de här låga räntorna, vi kanske kommer att ha nollränta i Sverige i 3 år, så ska inte börsen vara runt P14-15 i Sverige, utan det är kanske snarare 2021. Ja. Och det finns en, det ska säga det uppsidescenariot, vi räknar inte med det, vi tror vi har 15% i år i fonden utan det scenariot, men det finns ett uppsidescenario som, okay. som mycket väl kan bli verklighet.
Intressant. Vi ska komma tillbaka lite grann till räntan. Sen har vi det här geopolitiska som är här av USA och Iran. Ja. Alltså det här är ju egentligen helt omöjligt att
helt omöjligt och ganska helt ointressant faktiskt.
På vilket sätt är det ointressant?
Jag lyssnar på CNBC varje morgon och de poängterade här nu att det enda vi pratade om förra året var trade war.
Mm.
Och jag och Henrik hade en lång diskussion under helgen och vi sa att när vi tittar på alla våra innehav så var det något företag som var påverkat av trade war? Ja, det var ett. Liksom, så vi kan säga. Vestas, de behövde skeppa lite vindturbiner från Vietnam istället för Kina. Okay. Liksom. Och sen var det kanske lite grann på techföretagen. Mm. Men egentligen hade det ingen som helst effekt på några av våra företag. Och jag kan fråga dig själv Jesper, påverkades din konsumtion här i Sverige förra året på grund av att det var en trade war med Kina?
Nej, absolut inte.
Nej. Och det påverkar inte någon annan heller.
Nej.
Iran hade ju såklart hade blivit en fullskalig invasion av Iran från USA eller tvärtom. Visst, det hade ju påverkat riskaptiten. Mm. Men rent allmänt så är det ganska ointressant. Okay. Utan det gäller att de företagsspecifika historierna, alltså den storyn du har om det, så länge den håller så ska du sitta lugnt.
Och som vi har pratat om tidigare, det här är ju åtminstone de här två, det är ju inga svarta svanar direkt. Nej. Vi har pratat och ältat det här i flera år.
Ja, precis. Och Brexit hit och Brexit dit. Vi drog oss ur, jag minns när Brexit hände midsommarafton.
Mm. Just det.
Jag lämnade ett brev till min hustru klockan 7 på morgonen. Hälsa släkten. jag kommer i eftermiddag.
Ja,
och jag stack till jobbet. Ja. Och var vid skärmen och handlade. Börsen föll 7% inledningsvis. Det var en fantastisk möjlighet att handla.
Och hämtades ganska snabbt.
Oh, jag visste ju om det. För i slutändan så är det ju bara de diskonterade kassaflödena som spelar roll. Folk bryr sig inte. Vi har hållit oss utanför UK. Utan jag tror därmed att UK kan vända uppåt när väl Brexit har gått igenom. För glöm inte bort, detta är vad folket vill. Folket vill ha en Brexit.
Ja.
Vi kanske inte vill det, men de vill det. Så när de väl får sin vilja igenom så blir de förmodligen gladare.
Mm. Intressant. Och sen hade vi då det, vi pratade om det. Det här är ju ett fortsatt starkt stöd för
otroligt börsen. Starkt stöd. Och framförallt så driver det också dollarn då.
Mm.
Tyska tionen är på negativt. Vi pratar om tyska fastighetsföretag.
Mm.
De lånar ju på noll. Mm. De kan ställa ut obligationer på 3-4 år på noll. Och så får det en 8 i USA. Det drar ju kapitalflödena hela tiden till USA. Så det stärker ju dollarn.
Jag tänkte att vi skulle avsluta med att titta på några av era innehav. Från Sverige till Europa och i USA. Det är ju trots allt en global fond. Jag tänkte att vi börjar med en duo.
Ja.
Som jobbar inom samma område. Dessutom så rider de på en hållbarhetsvåg, vågar jag påstå. Det ena bolaget är Beijer Ref. Superpopulärt. Fantastiskt bolag, säger många. Många älskar den här aktien. Men du har lagt till en krydda.
Ja.
Nu gick jag fel. Där ska det vara. Beijer Ref då har vi här. Men vi har också italienska Carel.
Precis.
Som är en underleverantör.
Kan man säga.
Inom samma område. Precis. Men till underleverantör till Beijer Ref. Också gått väldigt bra, men det är en stor skillnad. Italienare.
Ja, fantastiskt. Jätteroligt företag. Ja. Vi har en hemsida, qaeli.se/global, där vi beskriver, där vi, det ska man ladda ner hela vår fond, alla innehaven, om man vill säga, allt vad vi äger. Man kan också läsa om våra företagsbesök, och vi har beskrivit rätt mycket om vårt senaste företagsbesök hos Carel då.
Så här skrev, så här skrev ni om Carel. Ett av de mest spännande verkstadsföretagen som jag träffat på länge.
Ja, det, var,
det är ett ganska nytt innehav.
Ja, det, ja, det är det. Vi köpte det i höstas. Beijer Ref har vi ägt i flera år. Mm. Per Bertland har ju drivit det företaget fantastiskt.
Ja,
och det har ju drivit, rider väldigt mycket på den här köldmedelsregleringen då. Nu blir det lite nördigt här. Så vi har Beijer Ref då. Halva businessen är det liksom professionell kylutrustning. Resten av halvan är HVAC, det vill säga air conditioning. Och 10% är OEM, det vill säga deras egen produktion. Folk har köpt Beijer Ref för köldmedelsförändringen där. Alla diskar och köldmedels behövs bytas ut över de närmaste 10 åren i Europa.
Hur långt man kommer med det? Det pågår fortfarande i
stället. Ja, precis. Vi, när vi köpte den så räknade vi ut att den organiska tillväxten kommer att öka med 5% per år. Mm. Sen så fick den här köldmedelsprisuppgången också. Men, och det är jättespännande.
Mm.
Däremot, vad vi tycker är mer spännande med Beijer Ref är den här HVAC-delen, alltså luft air conditioning. För air conditioning är en mycket större business än den professionella kylutrustningen. Och den businessen växte nu för Beijer Ref med 16% här nu i Q3. Det där är bara den businessen kan du liksom bygga ett case runt Beijer Ref. Vi har träffat Beijer Ref många gånger. Per Bertland är fantastisk. Och i våra diskussioner och även vår egen undersökning så dök ett annat företag fram som heter Carel då. Och det här är Carels produkter. Bara visa upp. När vi hörde talas om företaget så de har kontrollutrustning bland annat till kylutrustning.
Okay.
När vi hörde talas om företaget så bokade vi direkt ett konferenssamtal. Sen flög vi ner till Venedig. Så jag och Henrik är i Venedig. Ja, det var trevligt. Jättebra. Sätter oss i en bil en halv timme inåt landet. En timme ungefär. Och kommer till det italienska företaget. Som ägs av grundarna är fortfarande där. Mm. Luigi Uligi heter de. Uttalar ni inte det korrekt. Men de äger fortfarande 75% av aktierna. Två äldre herrar. En är hardcore civilingenjör och liksom tekniska hjärnan, och den andra är salesexperten. Vi fick möte med både grundarna då, och sen fick vi även träffa vdn då. Och de gör precis allt rätt. Dels så rider de ju hela den här köldmedelsutrustningen i Europa, och de var de som skapade den här produkten. Okay. För 30 år sedan, så den ena, han PhD-killen då, han skapade ingenjörskillen, han skapade den här. Och de är ju världsledande på det här, 30% marknadsandel. Sen så, vad som är roligt med dem då är att de växer väldigt mycket i USA. Så medan Beijer Ref är väldigt dominerande i Europa och kan inte växa i USA för att Carrier har gett den licensen till amerikanska Watsco, så kan Carel växa i USA.
Mm.
Så under Q3 nu så växte Carel med uppköp med 18% i Q3.
Mm.
Och vi tror att företaget kan lätt växa organiskt och med förvärv med mellan 10-15% närmaste åren.
Beijer Ref har ju en fantastisk utveckling. Vi tittar på lite grann. Ja. Men de har också en fantastisk värdering.
Precis, P36.
Ja.
Vi har precis minskat ner vårt innehav. Okay.
Hur ser värderingen för ett bolag som Carel som växer så snabbt?
Det är också över 30.
Ja.
Men uppsidan ska jag säga är större.
Och växer ännu mer än vad Beijer Ref gör?
Ja. Okay. Också väldigt roligt att nästan alla delarna av företaget liksom går väldigt bra. Sen har Carel börjat mycket med service.
Ja.
Så när de gör en installation då, så har de då börjat med att de kan skicka dit folk så att det hela, så att du får en service business. De har börjat koppla upp sin utrustning så du får det hela AI och hela artificial intelligence och så vidare. Så att de gör precis allting rätt.
Okay.
Så när vi hittar Carel så kände vi att det här kan ju bli hur stort som helst.
Okay. Intressant.
Och de kommer att bli uppköpta.
Du tror det?
Ja,
det låter nästan så.
Om 10-15 år så är de uppköpta någon.
Ja, jätteintressant. Jag tror, det har jag nog aldrig pratat om det där.
Nej, det är inte många som känner till dem.
Det är nog första gången. Vi ska hinna med kort om ett par till. Den ena är den här, Sterling Construction, amerikansk infrastruktur case kan man väl säga.
Precis. Så medan BRF och Carrelli är champions som vi kommer att sitta med väldigt länge och som växer då runt 10-15-20% per år. Så är Sterling Construction en special sit. Det här är att säga, detta är ett företag som vi inte vill sitta med resten av vårt liv.
Nej.
Men vi har en otroligt stor uppsida kortsiktigt.
Varför det?
Jag har följt att Sterling Construction bygger framförallt infrastruktur. Det är vägar i Texas. Mm. Grovt förenklat. Företaget växer 6% per år. Handlas runt, normalt runt P12-14. Så där intressant. Sen så, jag har följt dem i 5-6 år. Det är jättebra att göra. Om man hör vad Sterling Construction, hur det går för dem, så kan man väldigt lätt få härleda vad Skanska hur kommer gå för Skanska. Sen gör Sterling Construction ett stort förvärv i höstas. Mm. Där de köper ett annat företag som är lika stort som Sterling Construction.
Också lokalt mot Texas?
Nej, ja, lite mer inåt landet. Och de bygger framförallt infrastruktur till datacenters. Så när man slår ihop dem då och när du räknar på det så får vi att vinsten ökar med nästan 100% i år, 2020. Okay.
Så, det vi har sett här? Eller?
Ja, det händer här då. Mm. Kursen går till och med ner. Här, det är sommar här.
Här börjar människor räkna på det.
Precis, jag tänder en cigarr hemma. Ja. Vi ringer upp vdn i Texas. Mm. Och snackar med honom och säger liksom att när vi räknar på detta så ska vinsten, med de siffrorna som ni har gett, så kommer vinsten dubbleras nästa år. Och vi går fram och tillbaka och vi känner oss väldigt säkra på analys. Så att vi tror att företaget ska upp med 70-80% och närmast 1-2 åren. Kanske mer. När de väl har, Plateau Excavation heter det företaget, när de köpte, när de väl har, om 2 år så kommer de ha balansräkningen så stark igen, så kommer de göra nästa förvärv.
Men är det här typiskt då special situations case? Den är egentligen inte superimponerad av den underliggande marknaden eller infrastruktur generellt. Utan det här är, här räknar man fel helt enkelt. Precis. Marknaden har inte diskonterat den potentiella vinstuppgången som finns.
Det är ingen som har koll på det. Okay. Ett annat sånt inne har vi haft tidigare som faktiskt var ett av Avanzas mest köpta utländska aktier. Var en bank i Portugal.
Mm.
Som handlades på 30% av bokfört värde. Vi köpte den 2016. Mm. Vi redde den upp 80% och sen hoppar vi av. Vi vill inte sitta med en bank i Portugal resten av vårt liv. Vi vill inte sitta med Sterling Construction resten av vårt liv. Men vi kan hitta en situation där marknaden, det har inte hänt någonting på aktien på lång tid. Det sker någonting väldigt positivt i företaget. Ingen lägger märke till det. Vi går in, vi rider uppåt och sen hoppar vi av.
Okay.
Det, är väldigt, det ger lite extra krydda till portföljen.
Intressant. Du, jättekort avslutningsvis. Jag vet inte, den här grafen blev lite konstig. Men det här är ert största innehav.
Det var största innehav.
Vad är det som är fortsatt case? Det här är ett schweiziskt bolag.
Schweiziskt bolag.
Också infrastrukturexponering.
80% mot byggindustri, 20% mot industri. Väldigt avancerad kemi, kemibolag för dem, kan man helt enkelt säga. I Sverige är de känt för att de gör tätningsmedel till en båt. Jobbar de med infrastruktur. Och du vill bygga en damm och du behöver att betongen ska härda snabbare, så kan du hälla i deras produkter. Vill du ha betong i en tunnel och du vill att den ska vara brandsäker, så kan du hälla i deras fiber. Så de växer väldigt mycket med infrastruktur och urbaniseringen. Precis rapporterat här nu på morgonen, växte i lokala valutor med 16% förra året. Så världen växte nästan ingenting förra året. Byggindustrin växte absolut inte. Och
men det är ganska stor servicedel i det här då? Eller?
Nej, det är inte service. Nej, utan
eller de, utan vad säger, förbrukningsvaror? Kan man
absolut,
säga
hela tiden konsumtion. Och precis som Carrel då, vilket är ofta är historien för europeiska verkstadsbolag, så är de starka i Europa och i USA så växer de då med både förvärv och organisk tillväxt. Så de öppnar 7 nya fabriker förra året. De guidar för, om man tittar också, vi håller med, vinsttillväxt i år blir ungefär över 20%. Nästa år blir det runt 15%, alltså 2021.
Ja.
Jämför det så billigare än Atlas, men växer att 2-3 gånger snabbare. Och också superstark balansräkning, eller starkare dag för dag. Så ett riktigt, riktigt fantastiskt företag. Jag besökte det när jag är huvudkontor. Det var stort som, vad kan det vara, 50-60 personer, det är huvudkontoret tror det var. Otroligt decentraliserad organisation. Väldigt, ett Atlas Copco typ av kvalitet, men internationellt.
Och bättre tillväxt.
Och mycket snabbare tillväxt.
Spännande, och det kommer fortsätta vara ett av de större innehaven.
Absolut, vi har ägt den länge och kommer ägen länge till.
Andreas, vad kul att du kom. Tack. Kul att se det här. Hoppas se det snart igen.
Ja.
Det här var jättespännande att höra om alla de här olika placeringarna. Och kul att du är positiv till börsåret.
Absolut. Följ oss på vår hemsida.
Ja, absolut. Det är jättebra. Kan jag verkligen rekommendera. Tusen tack för att ni har tittat. Vi är tillbaka i morgon igen. Då kommer Ulrika Enhörning från Robur. Då är det också småbolag ute i världen. Det blir kul. Ha det så bra.
Tack.